Stora och goda nyheter. Linus på Baslinjen podcast har fått en huvudpartner. Välkommen till tennisens framtid med Zenis, the smart tennis solution. Tänk dig det här, att du är på banan och varje slag räknas. Med Zenis får du de mest avancerade elektroniska linjedomsluten och kraften att utmana dem, precis som proffsen. Men det är bara början. Föreställ dig att få feedback i realtid på din prestation och förstå varje aspekt av ditt spel när det händer. Med deras toppmoderna system så spåras alla dina rörelser och ger insikter som en gång bara var tillgängliga för toppspelarna. Och när du är utanför banan så fortsätter äventyret. Dyk in i deras intuitiva app där en värld av statistik och spelinsikter väntar dig. Spåra din aktivitet, analysera dina framsteg och återupplev dina bästa ögonblick med högkvalitativ video. Allting finns till hands. Oavsett om du är en erfaren spelare eller precis har börjat, så är Zenis din partner i tillväxten och hjälper dig att förbättra dig med varje match du spelar. Men Zenis handlar inte bara om teknik utan om passion för tennis. Om att koppla spelarna till deras spel på ett sätt som de aldrig har föreställt sig. Det handlar om att skapa gemenskap där varje spelare oavsett nivå kan uppleva glädjen i förbättring eller spänningen i konkurrensen. Så är du redo att ta din tennisupplevelse till nästa nivå? Zenis är den smarta tennislösningen. Besök zenis.com idag och gå med i revolutionen som sätter en ny standard inom tennisvärlden. Zenis med Z både i början och i slutet. Stort tack och välkomna till Linus på baslinjen podcast.
Det här är Linus på baslinjen. En podcast om och för svensk tennis. Det har blivit dags för årets sista poddavsnitt och det sista avsnittet, i alla fall för i år, av Kaxton ställer obekväma frågor. Och idag har vi med oss två gäster efter varandra. Först ut Sandra Rusk som har varit aktiv i en rad olika bollsporter och främst racketidrotter. 2009 tog hon examen från GIH i idrottsvetenskap med inriktning coachning. Idag driver hon Taylor Training och coachar bland annat tennisspelare i deras fysiska träning. Rasmus Svärd är en före detta tennisspelare på hög nationell nivå och är idag en mycket aktad fysioterapeut. Han hjälper många idrottare med att gå till botten med sina skadebekymmer och har bland annat specialiserat sig lite extra på fötter. I avsnittet frågar vi gästerna varför de tror många svenska tennisspelare skadar sig, vems ansvar det ligger på och om och när man i så fall ska börja periodisera sin träning. Samt hur man ska skilja på fysträning beroende på om atleten är en tjej eller kille. Kaxton då? Ja, Kaxton Njuki driver ju Kaxton Sports Management och är både föreläsare, författare, inspiratör, konferensier och coachar idrottare från många olika idrotter. Vi kör igång. Kaxton ställer obekväma frågor med Sandra Rusk och Rasmus Svärd.
Då har det blivit dags för årets fjärde och årets sista avsnitt i serien Kaxton ställer obekväma frågor. Och Kaxton, hur är läget med dig här nu i vintern?
Ja, men det är strålande. Finns ingenting att klaga på. Det är väl bara inställning, eller hur? Nej, skämt åsido, jag ska verkligen inte vara den som klagar. För 2 veckor sedan så var jag i 30 grader varmt, Marocko, Agadir. Hade det fantastiskt, så att nej. Vi tar det varma med det kalla, eller vad säger man?
Ja, något i den stilen tror jag man säger.
Då blir det väl lagom, det är väl perfekt, då blir det lagom.
det vi har försökt undvika ett års tid här nu.
Ja, exakt.
Faller vi på målsnöret. Ja, ja, härligt. Och Kaxton, vi har ju ett väldigt härligt och spännande avsnitt framför oss här. Där vi kommer att prata lite om skaderelaterade ämnen. Berätta lite om tanken bakom det här ämnet och om gästen vi har med oss här i början av det här avsnittet.
Ja, men tanken bakom det här är ju att jag är trött. Mina damer och herrar, jag är trött på att våra svenska spelare ska skada sig så jädra mycket. Och många faktiskt, om vi tittar på våra världsstjärnor, har fått sluta på grund av skador alldeles för tidigt. Och många gånger när jag har liksom ställt frågan så skulle de vilja jobba bättre, mer systematiskt kring den fysiska biten i en tidigare ålder. Vi vet och ser idag att tennisen, alltså det blir bara tuffare och tuffare. Men vad är då andra sidan av myntet? Jo, då måste vi också jobba ännu bättre, mer strukturerat med den fysiska biten. Annars så kommer skadorna som ett brev på posten. Och då är min fråga, vem är det som tar ansvaret för att nu spelaren är skadad? Många gånger så tittar vi på spelaren och sen så undrar vi så här, okej stackaren, du får väl jobba med lite rehab här nu ett tag så får du väl komma tillbaka. Men jag undrar ju vilken tränare som räcker upp handen och säger att ja, det var faktiskt jag. Jag tränade väldigt, väldigt hårt och glömde bort den skadeförebyggande delen. Det är jag som tar på mig ansvaret. Eller föräldern som sa, nej, jag har nog kört lite för tufft. Det har varit lite för många tävlingar utan vila. För många gånger är det ju faktiskt föräldern som anmäler sitt barn till tävlingar. Så att då har jag tagit med mig en gäst.
Spännande. Och berätta lite om gästen innan vi låter henne komma in i samtalet här.
Ja, precis. Den här gästen och personen har jag fått möjligheten och äran att få jobba. Inte 10 år, men det dubbla. 20 års tid har jag fått möjligheten att få lära känna henne och jobba med henne. Hon är i mitt tycke en utav Sveriges bästa ska man säga fystränare, träningsplanering, alltså någon som kan och känner till kroppen innan och utan när det kommer till idrottare. Hon har fått möjligheten att få jobba med atleter som ska till exempel på OS bara för att få en viss nivå på det här. Hon är akademiskt utbildad och hennes specialitet är också racketsport. Hon har själv spelat pingis förut, men hon har koll på liksom belastningen just när det kommer till racketidrotter. Är hon ju extra duktig på. Mina damer och herrar, vi ger henne en varm applåd. Hon heter Sandra Rusk. Där fick hon en jädra massa applåder.
Välkommen Sandra.
Hon bor i Stockholm och ja, välkommen.
Tack snälla för den schyssta presentationen.
Ja.
Det är Kaxtons grej. Han är...
Ja. Nej, men skämt åsido så är det ju också så här att det är tuffare. Vi ska inte sticka under stolen med det. Det är mycket, mycket tuffare att vara tjej i den mansdominerade världen kring fysisk träning och fysisk planering och så vidare. Många gånger så ser vi en man framför oss som är väldigt vältränad, stor. Och det som är så himla häftigt, när Sandra kliver in i rummet så är det ingen som tror att hon har den kunskapen eller jobbar med det hon jobbar. Men hon kan, ursäkta min franska, köra skiten ur vem som helst.
Ja. Häftigt. Kul Sandra. Det ska bli superspännande det här. Och jag tänkte nog att vi ska gå lite rakt på sak här. Vad är din take på varför... tennisspelare från Sverige skadar sig rätt ofta. Vad är dina tankar? Alltså,
vi kan börja med att säga så här. Att jag tror ju någonstans på en modell som jag har jobbat utifrån de senaste 20 åren. Tänker er en pyramid som är väldigt bred. Som har en väldigt bred bas och sen en topp högst upp. Så tror jag att vi måste träna och framförallt utbilda våra spelare. Alltså att sätta en fysbas som är väldigt, väldigt bred. Så att de har möjlighet att utveckla flera olika kvaliteter. Och så högst upp i pyramiden så sätter vi tennis. Sen om tennismålet är att hamna på ATP eller liknande. Så tror jag att vi måste liksom ha en väldigt bred bas. Och då pratar vi alltså om flera fysiska kvaliteter. Alltså att både ha en kropp som orkar och är uppbyggd för att spela väldigt, väldigt många timmar tennis på banan i unga år. Tillsammans med att sen då skapa, alltså ju högre upp vi kommer i den här pyramiden, desto mer specifika måste vi vara. Och då är allt från att liksom träna explosivitet, uthållighet, rörelsemönster på banan, vilken typ av rörlighet behöver spelarna ha, hur ser en kravprofil ut i just tennis och beroende på vilken spelstil spelarna har. Och sen detta tillsammans med liksom vad är det för typ av spelare vi har framför oss. Alltså vad har spelaren själv för kvaliteter, vilken spelstil den har, hur mycket den vill och vilket mål den har satt upp högst upp i sin pyramid. Jag tror att det är jätteviktigt att vi måste ha en jättebred bas för att sen gå alltså spetsa till oss. Och få till alltså små delar i det här för att få fram spelare som faktiskt håller sig skadefria.
Men tänker du då att den här breda basen, den är inte så idrottsspecifik då, utan då skapar man atleterna i första hand och sen blir det mer idrottsspecifikt högre upp då, eller?
Exakt, och när vi pratar om bred bas, då pratar vi alltså från att man kanske börjar träna i ganska tidig ålder, men i tidig ålder då menar jag alltså typ lågstadiet. Man kommer in på mellanstadiet, då har man gärna, ser jag, att man kanske har flera idrotter och inte bara direkt. Alltså jag vet att man börjar spela tennis i ganska tidig ålder, men jag skulle gärna se att man kanske hade en annan idrott parallellt med tennisen. Jättegärna, alltså så länge det går. Sen är jag fullt medveten om att det krävs väldigt mycket tid och det kanske inte är möjligt. Men så man skapar en bred bas från flera idrotter så att spelarna kan få med sig en stor rörelsebas, kallar jag det. Alltså att man har möjlighet att liksom ta in flera olika typer av rörelser på ett enkelt sätt. Och ju bredare rörelsebas en spelare har, desto enklare kommer det ju vara för den spelaren också ta in ett koordinativt mönster, alltså finslipa sin teknik, kunna röra sig effektivare på banan när vi liksom växer och lagt på oss muskler och kommer upp någonstans liksom över tonåren. Så att jag vill att man har den här basen som grund.
Just det. Tänker du att en stor anledning att man skadar sig egentligen när som helst i karriären är att basen har varit för svag i början då, eller?
Absolut, absolut. Jag tror att det är en av huvudfaktorerna, helt klart. Att basen har varit alldeles för tunn och för grenspecifik för tidigt. Men sen den andra delen i det här, det handlar ju också om då vilken typ av team har spelaren omkring sig. Alltså vilken kunskap finns hos, om vi säger då, tenniscoach eller tennistränare, vad man nu väljer att kalla sig. Om det är den personen som i första hand ansvarar för det som sker på banan. Om den personen inte har kompetens kring träningsplanering och fysträning, då måste man ju bygga ett team kring den här spelaren, alternativt ha ett team i en förening där man har de här kompetenserna. Så att man kan träningsplanera ordentligt så att spelaren kan ha en tydlig trappa i sin individuella pyramid. Att successivt liksom få utvecklas, testa av hur det ser ut med de fysiska kvaliteterna och utifrån det då, så även då lägga utifrån hur mycket tävlar den här personen. Så jag tror hela tiden att vi måste sitta sett att så här, det här teamet, det måste vara väldigt öppna och liksom väldigt, personer som jobbar kring spelare och föreningar måste också vara väldigt prestigelösa och våga fråga varandra, okej, vad behöver du, kan jag stötta dig i det här, hur ska vi göra då, om vi kallar spelaren Kajsa här, hur ska vi få henne att bli så bra som möjligt när hon är 20, kanske första målet, hur ska hon slå sig in på topp 100 i världen så småningom på ATP, det vet jag.
Vad tänker du, Kajsa?
Ja, jag tänker så här, när jag hör dig Sandra så hör man ju liksom kunskapen mellan raderna, hur du lägger upp det, det finns en systematik och så vidare. Och om vi tar som tennistränare, tenniscoach, så när du berättar om pyramiden och de olika stegen så var det ganska enkelt att följa det som tennisspelare, men baksidan är så här, hur ofta tänker vi på de här sakerna när det kommer till fysiska biten? Alltså utifrån spelstil, du vill spela på det här sättet, då kommer du behöva den här fysiken för att kunna spela på det här sättet. Så då, det är de här fysiska övningarna som du kommer jobba med. När vi går in i olika klubbar, varför ser vi att alla gör samma sak? Och då, det är inte här för att gnälla på någon. Det har självklart med tid och det har med liksom möjlighet och sådär. Så det är lättast att säga att alla gör samma sak. Det är svårt att individualisera på det sättet. Det är kanske lite lättare för tennistränaren att göra det på tennisbanan. Men det är ju minst lika viktigt när man hör det att man gör det även med den fysiska delen. Och det är där jag tror att det brister. Och det brister inte på att man kanske inte har intresse. Det brister på att man har inte kunskap. Man förstår kanske inte att lika viktigt som man har en planering. Vissa har varje vecka eller varje månad de ska jobba med ett visst slag. Så ska man även ha det på den fysiska biten. Sen är det ju så här att jag tror många lutar sig tillbaka. Du var inne på det lite. Och man läser mycket om det och så. Att det är bra att hålla på med många olika idrotter. Men när vi tittar på hur det ser ut runt om i världen, på de som liksom är på rätt väg, de håller inte på med många andra idrotter, för vi har inte den tiden. Men det du var inne på, det att teamet finns. Så den här tjejen du nämnde, Kajsa, eller liksom, kan äta vad som helst. Den kör ju sin tennisträning. Jag till exempel jobbade med 3 franska spelare. De hade en fystränare, Dominique, som de träffade antingen innan sitt tennispass eller efter sitt tennispass, beroende på hur deras schema såg ut. Men det här var liksom, det var inget konstigt för dem. Det ingick. Lika viktigt som de liksom spelar tennis, så hade de fys. Så antingen var det innan eller så var det efter. Och skulle vi leka med tanken att vi har en timmes tennisträning, då borde vi automatiskt säga att du har 1,5 timmes träning. Så en timme kommer vara på banan, 30 minuter kommer vara utanför banan. Och antingen är det 30 minuter innan eller 30 minuter efter. Så att barnen och ungdomarna lär sig att det här är en del av den här så kallade utbildningen. Det är ingenting som vi förväntar oss att du ska göra någon annanstans. För vi har inte koll på vad de gör där borta. Lite.
Vad tänker du om det, Sandra?
Nej, men alltså, jag tror att det är ett måste. Att man dels, jag kallar det att träna smart. Alltså, vi måste ju kunna vara extremt effektiva i den träningstid som vi lägger på våra spelare och med våra spelare. Sen om det är liksom exakt hur fördelningen ska se ut, det handlar också om hur mycket de, vi har till exempel en spelare som heter Kajsa, säger vi här nu, hur mycket tid hon har möjlighet att träna. Men i den här träningstiden, då tror jag att man måste vara helt öppen för att testa nya saker, men framförallt att kanske köra en annan typ av modell. För vi vet ju, det finns ju så mycket fakta nu, alltså. Vi vet ju, jag tittar på en review-artikel sedan 2018 här nu, precis för några dagar sedan inför den här poddinspelningen. Och alltså, vi vet ju tydligt att pratar vi liksom yttersta världstopp i tennis, då vet vi att de vanligaste skadorna som man kommer stå inför, det är ju överbelastningsskador i överkroppen som drabbar axlar. Vi har senskador på utsidan, insidan av armbåg och underarm. Vi har handled, vi har muskelsträckningar kring bålen. Och sen har vi skador kring ryggkotpelar och ländrygg och diskar. Och sen när vi pratar liksom underkropp, då är det akuta skador som sker i första hand av koppling till match. Och det är stukningar, vrickningar, meniskskador, ligament och senor. Och så, de här delarna, det är ganska tydligt vad det är för typ av skador som drabbar spelare, men hur minskar vi risken för att vi ska hamna där? Alltså överbelastningsskador, det är ju inget skämt, att det heter ju överbelastningsskador av en anledning. För det är ju för att vi har gjort någonting för mycket utifrån vad våra kroppar klarar av. Och när vi pratade ungdomsträning i föreningsverksamhet, då måste ju fysträning vara en central del av träningen. För annars kommer ju spelarna dra på sig skador. Jag har ju suttit och haft ett exempel av en kvinnlig tennisspelare eller en tjej tidigare. Liksom, där vi satt i valet och kvalet. Okej, hur mycket fys vill du köra? Du vill gå in i den här satsningen. Du vill spela x antal timmar tennis. Men kroppen är redan ganska sargad. Och då var det lite så här, jag serverade det på fat och sa att okej. Antingen följer vi plan A eller plan B. Följer du plan B när du nu köttar på och fortsätter. Och inte lyssnar på kroppen och vågar vila. Då kommer du skada dig inom 6 månader. Det var inte svårare än så liksom. Så alltså, man måste hela tiden jobba systematiskt med den träningstid man har. Och jag tror heller inte att man kan inte heller vara jätterädd för att liksom, tiden på banan, jag fattar det är hel tid. Men man kommer ju inte få ut något av tiden på banan om man är halvskadad. Det funkar ju inte så liksom.
Hur mycket av det här tycker du, Sandra, men även du, Kaxton, hur mycket kan tennistränaren förväntas kunna av det här? Kontra vad behöver man ha in en fystränare för att kunna ta ansvar för? Om man pratar junioråldrarna nu.
Nej, men alltså, jag vill ju hävda liksom att jag förväntar mig faktiskt inte att tennistränaren ska kunna allting kring fysen. Det vore ju nästan bara dumt. Först så ska du vara jättebra på tennisen och kunna allting, biomekanik, teknik och taktik. Du ska kunna allt där. Och sen ska du kunna lika mycket på fysiska bitar. Så det förväntar jag mig inte. Så att jag förväntar mig mera kanske då den här franska modellen. Att det finns en fystränare som jobbar i klubben. Likväl som man prioriterar en tennistränare. Men den har barnen antingen innan eller efter deras pass. Mm. Som tar hand om dem. Och nu pratar vi kanske mer om de barnen som har någonstans kanske bestämt sig och vill lite mera. För det är klart, det här kostar ju pengar. Men någonstans så är det ju så här att ja, gör vi inte investeringen nu så kommer de ju bli skadade sen.
Mm.
Så det är bara att välja, lite som Sandra var inne på där, att utifrån den här tjejen som hon jobbade med, och så gav hon 2 förslag och ja, liksom, det kommer som ett brev på posten. Och det ser vi så många gånger så ofta, men jag förstår inte varför vi inte tar det på större allvar. Och det är någonstans där jag började, så här, vem är det som räcker upp handen och tar ansvaret? Många gånger så tittar vi på spelaren och tänker, ja stackars, liksom, nu är det borta några veckor och månad och nu får vi ta tag i det här. Men det är ingen som tar ansvaret för att de faktiskt inte har tränat smart, som Sandra var inne på. Träna hårt kan ju vem som helst göra, men träna smart, det är en helt annan femma.
Hur ser det ut utifrån er bådas erfarenhet? Hur ser det ut i andra idrotter liksom med fysträning och fysansvaret? Har alla andra idrotter specifika fystränare? Eller är det liksom bordtennistränaren som kör fysen där också liksom?
Alltså, precis som du är inne på nu, Linus, jag är ju från den branschen, eller den sporten från början då. Jag jobbade ju många år för förbundet med fystester och så vidare, utbildning. Och alltså, där ser det ju så ut verkligen att man har, liksom man har en pingis- eller bordtennistränare i första hand. Och sen då så kanske inte den kan jättemycket, varken om träningsplanering eller fysträning. Sen jobbade jag ju som fysio åt ett handbollslag i elitserien en period. Och där var det ju lite annorlunda. För där var det ju väldigt tydligt då, att okej, vi är ett damhandbollslag. Vi är i elitserien. Vi har både en fysio och vi har en coach som bara jobbar med våra fysiska kvaliteter. Okay. Och sen hade vi även en liksom kiropraktor i rehabteamet. Och sen har man ju handbollstränare utöver det. Men okay. Där var det väldigt vedertaget att alltså, det här är inget att snacka om. Vi måste ju ha en fysio till vårt lag här. Alltså, vi kan inte bara spela handboll. Då kommer ju tjejerna eller kvinnorna paja omedelbart. Så där hade man en lite annan kutym. Och jag har även varit lite i alltså, idrotter där man är ganska vana att ha fysio. Men jag tror också det handlar om lite så här, vilken kultur finns inom den sporten? Hur vana är tränarna att släppa kontrollen? Och hur mycket prestige finns det mellan tränare inom olika områden? Alltså, jag ser det som att det finns hur många bra tennistränare som helst i det här landet. Det är ju inte snack om. Men hur ska de kunna få ut det mesta av sina spelare om spelarna skadar sig? Då tänker jag direkt att då måste man ju ha ett komplement till tennistränaren i form av en fysio. Jag skulle nog säga, min erfarenhet är att det inte är vanligt att det finns. Men däremot upplever jag att inom tennis är man lite vanare att plocka in, alltså extern kunskap om man inte har den.
Okej. Okay. Jackson, du har också lite erfarenhet från andra idrotter. Vad är din bild av det generellt?
Nej, generellt så om vi pratar ungdomsidrott så är det väldigt dåligt. Det är mer fokus på själva idrottandet, sporten i sig, och inte alls lika mycket fokus på de fysiska delarna. Och jobbar man med de fysiska delarna så har man väldigt svårt att individualisera, för att man har inte den kunskapen. Det är min erfarenhet. Självklart när man kommer högre upp, har en innebandy kille SSL och sådana saker, alltså, när man är uppe högsta, då finns ju en fystränare kopplad till laget och så vidare. Men där vi bygger basen är det på tok för dåligt faktiskt. Så att, och det här är ju någonting vi måste jobba med. Sandra var inne på lågstadiet, från 7 års ålder börja jobba med de här bitarna. Liksom, för mig, det ska ju vara lika naturligt. Det är liksom ingenting att prata om. Det ska vara naturligt att vi ger liksom 60-40, om vi ska ta en siffra. Vi bör ligga på den balansen. Men nu ser det ut som att det är nästan 95-5.
Mm. Ja. Det finns lite att göra där. Sandra, vad är din uppfattning när man... du pratar om liksom den här pyramiden då, bygga basen och sen gör det spetsar och så vidare.
Vid vilken fas och vilka åldrar bör man börja jobba mer utifrån att periodisera sin årscykel och sin tränings-, tävlingsperioder och belastning och sådär? När ska man börja tänka i de banorna? Vilka faser då?
Då tänker jag direkt att det beror på då, vilken kompetens tränaren har. Men man kan ju börja väldigt tidigt med sådana här verktyg, men inte kalla det kanske periodisering eller träningsplanering. Alltså, jag har ju liksom unga adepter nu som är, liksom, vi pratar ju ändå, de är väl 11 är den yngsta för stunden, 11 till 13 där. Alltså de har ju jobbat med det här sen 11 års ålder har de ju alltså fått känna på vad det här är för någonting. Men då bara för att göra väldigt enkelt exempel här nu. Då pratar vi alltså till exempel om att jag får en träningsplanering skickad till mig när säsongen startar. Så att jag har i alla fall 6 månader framöver så att jag vet okej, de här x antal tävlingarna på de här datumen kommer den här spelaren att delta i. Utifrån det så jag som då har hand om fysen, vi startar säsongen med att någon kommer till mig och kör fystester. Och sen utifrån det då har jag ju fått liksom okej, vilka kapaciteter har den här spelaren eller vad behöver vi förbättra utifrån det krav som idrotten ställer. Och sen därifrån då ligger det ju på mig att dels då i det här fallet då, som jag tänker på nu, där har ju jag då ganska tidigt sträckt ut handen både till föräldrar men även till respektive tränare, alltså tränare i den faktiska idrotten. Så att vi har kunnat så här, okej, det här är hennes tävlingsplanering utifrån den. Då har jag ändå varit ganska tydlig tågordning. Så här, du har hand om den faktiskt idrotten. Jag har hand om hennes fys. Jag ansvarar för att ge behandlingar om hon skadar sig. Jag ansvarar även för att stötta upp med kost och lite andra återhämtningsparametrar som sömn och lite andra saker. Men utifrån det, då har det ju varit hela tiden så att vi har ju regelbunden kontakt. Och på veckobasis planeras ju hennes alltså, träningsprogression. Alltså hur mycket, vilken mängd, vilken sorts träning hon ska genomföra på en vecka. Och då kan det vara så enkelt att den här nu då, som är den här tjejen som jag syftar på nu då. Nu är ju hon är fyllt 13 i år här nu. Men då är hon helt med på att okej, jag har varit på läger nu den här veckan. Hon vet att både jag och hennes tränare har sett att hon har varit på läger. Hon har spelat väldigt mycket alltså, timmar i sin idrott. Och utifrån det så är det då jag som säger okej, du kom hem från det här läget, du har tränat extremt många timmar senaste 14 dagarna. Så att då är det bara så, okej, vi har redan planerat in en vila. Och det här är ju på väldigt, väldigt låg nivå att bara se ett mönster. Hur mycket har den här personen tränat och tävlat? Och då bestämmer vi att okej, nu blir det lite vila här emellan. Men sen kan det ju vara så på högre nivå då, om vi pratar liksom att jag tycker ju att man borde träningsplanera. Alltså absolut utifrån en ålder när tjejer och killar då, som är unga ungdomsidrottare. Det kan inte finnas något annat än att de ska vara väldigt vana när de kommer upp i högstadiet. Det bara måste finnas där. Alltså det kan inte finnas något annat. Alltså då pratar vi alltså årskurs 7 uppåt. Då ska man i alla fall vara väl införstådd med att det lönar sig att ha en planering. Att jobba systematiskt för att vi ska få liksom ett önskat resultat för att förhindra skador. Och för att tycka att det är roligt också.
Och då blir det mer individuellt också, eller? Alltså för den här basen i de yngre åldrarna, där kan man träna alla ungefär likadant, eller ska det också vara individuellt, tänker du?
Det här är en lite komplex fråga, för att åt ett håll tycker jag att vi behöver sätta en bas alltså som är ganska så bred oavsett idrott. Och den kanske ska sättas fram till att vi är liksom, beror på när man börjar idrotta då. Men säg att man kanske börjar leka idrott när man är 6-7 år. Förskoleklass, första klass ungefär. Och sen utifrån det, då kanske man så här, håller på att testa lite olika sporter när man går. Förskoleklass, första klass, tvåan kanske. Och då får man ju med sig olika typer av rörelsemönster och liksom fysiska kvaliteter. Men sen då när man går in i till exempel, kanske vi pratar från tredje klass. Då måste man ju kanske ta till sig att okej, vi måste vara specifika. Men även måste vi vara lite specifika i den här träningsplanen. Om individen har en idrott eller två idrotter. Då kan man också få leka med tanken att okej, här har vi en spelare. Kajsa håller på med tennis och hon håller på med fotboll. Hur kan vi lägga en träningsplanering som blir ganska enkel för Kajsa att så här, okej, hon ska träna båda sakerna. Men då måste man också kunna se, tänker jag så här, okej, vad kan fotbollen ge Kajsa som tennisen inte kan ge? Hon kan göra jättenytta av det hon får från den andra idrotten i tennisen. Om hon då till exempel tycker att tennis är den roligaste idrotten och den hon kanske säger så här, ja, men jag drömmer om Wimbledon. kanske Kajsa har sagt. Men jag tycker fotbollen är rolig, för det här är gemenskap, det är en lagidrott. Och då kan man få tänka sig, okej, okay, vad kan fotbollen ge Kajsa då? Det kan ge en otroligt mycket andra saker.
Just det. Ja, spännande. Kajsa, vill du tillägga något?
Nej, alltså det låter ju väldigt, väldigt klokt. Men jag är ju hela tiden, jag trycker hela tiden på att vem har ansvaret? Mm. När det blir dags att för den här killen eller tjejen som säger så här, men jag vill det här, jag vill bli så bra som möjligt i tennis. Mm. Vem är det som tar tag i taktpinnen och säger, men okej, då är det här som gäller.
Mm.
Liksom. Och kör vi inte på det här, ja, då kanske du får ändra målsättning. Jag tycker alldeles för många gånger så är vi inte tillräckligt ärliga. Eller så beror det bara på att vi inte har den kompetensen. För det är ju sällan. Du var inne på högstadiet, alltså sjuan. Man är 14 år där, va? Så att jag inte säger helt fel. 13-14 där någonstans. Börjar man då förstå hur planering och sånt ser ut. Jo, men vi kan ju bara gå då till våra bästa spelare i den åldern. Ta topp 10, topp 20 spelare eller vad kan vara. Och så frågar vi alla, hur många har en, liksom, en planering som är periodiserad? Både tennis och fys. Mm. För många kanske kommer säga, ja men tennis det har jag. Ja men jättebra. Hur ser det ut på fysbiten? Ja. Och då faller ju de flesta.
Just det. Ja, så är det ofta. Ja, det är ofta när man tränar eller spelar varit utomlands på tävlingar internationellt och kommer hem och så frågar man vad skilde, och så är det väldigt ofta man svarar ja men det fysiska till exempel. Det är ju något som återkommer väldigt väldigt ofta i den återrapporteringen, upplever jag i alla fall.
Ja, ja. Och någonting som slog mig en gång, så var jag med jag var faktiskt med Dave Vandelin, och vi var nere i Höllviken. Träffa Ken som har också varit med här i podden, och även Dave har varit med i podden. Och så kom vi in där och så såg vi några brottare som hade kört innan.
Okej.
Okay. Och tänkte, varför kan de göra de här kullerbytterna och allting? Och det var, liksom, de är ju ungefär lika gamla. Vad är skillnaden? Liksom? Kropp som kropp. Men det brukar slå mig ibland att om vi tittar på en gymnast till exempel, kille eller tjej, och så tittar vi på dens kropp och sen tittar vi på tennisspelaren eller dens bålstabilitet, och så tänker jag så, varför ska inte vi också kunna, alltså, vara byggd på samma atletism?
Ja,
men det är bara för att vi har inte lagt den tiden. Men självklart skulle den här killen eller tjejen kunna ha exakt samma kropp om den också hade fått samma träning.
Sandra, ska man skilja på liksom, eller när ska man börja skilja på, och hur ska man skilja på träningen, om vi pratar liksom skadeförebyggande men även mot prestation, när man tränar killar och tjejer när det gäller det fysiska? Berätta lite om dina tankar där.
Alltså, jag tror faktiskt att vi måste vara helt ärliga och börja med att vi är extremt olika, killar och tjejer eller män och kvinnor. Det måste vi ha med oss innan vi ens går in i den här diskussionen. För att vi kan börja liksom redan när vi är om den tidiga tonåren. Och när tjejer får sin första mens så händer någonting i hela kroppen. Och det här är ju något som inte killar drabbas av. Även om ni har hormoner som också far och hejvilt i kroppen under tidiga tonåren. Men när det här händer, då är det faktiskt så att vi får en parameter till att beakta när vi tränar tjejer och sen senare kvinnor. Mm. Så att jag tycker faktiskt att vi pratar om man tittar på sånt här då, det är ju det jag håller på min andra halva. När jag inte coachar i fys så sitter jag med kvinnohälsa sedan ett par år tillbaka. Och det är ju så, snittåldern om vi tittar på första menstruationen för tjejer, det är ju någonstans ungefär drygt 11 års ålder. Man kan ibland prata 12. Och där kan man ju se också, de idrottar även inom tennis. Och det är ju väldigt många som håller på att spela tennis som är i den här åldern. Och då tror jag att man måste vara helt med på tåget. Både som tränare, förälder och som spelare. Att vid den här åldern när det här börjar hända, så när man får sin första mens. Då bör man också vara medveten, lite medveten om liksom, okej, på vilket sätt kommer det här att påverka mig, min träning och min prestation. Mm. Sen är jag helt medveten om att det här kommer kanske inte vara jättebekvämt för alla manliga tränare och pappor. Men är det inte det så tycker jag ändå att man ska liksom antingen börja läsa in sig lite, alternativt ta in den kompetensen i sin förening, för att det här blir en faktor som blir väldigt avgörande när tjejer går upp i högre åldrar. Då pratar vi alltså gymnasieålder, alltså går typ så här 2-3 på gymnasiet uppåt. För då gäller det verkligen att ha ett helhetsgrepp kring träningen, träningsplaneringen, och gärna kanske träna tjejer och kvinnor och ha lite i beaktande utifrån hur deras menscykel funkar och de olika faserna i den. Hur svarar man på träning i olika faser? Är det högre skaderisk till exempel då omkring mensen, eller är det lite större? Det finns ju studier nu på att det finns en ökad skaderisk omkring mensen. Men alltså i den andra delen av fasen omkring ägglossning, då är vi ju liksom inte alls lika öppna för skador. Så därför att det är jätteviktigt att man skaffar sig den kompetensen eller lånar in den så att man kan anpassa träningen. Men sen även åt andra hållet, om vi tittar på killarna i den här åldern, när vi pratar liksom tidig pubertet, när de faktiskt får påslag av då, till exempel huvudhormonet testosteron. Alltså vad ger det killar för både tillväxtbort i längd men även muskelmassa, förmågan att kunna använda muskler för att utveckla till exempel kvaliteten och explosivitet, så bör vi även ha det i beaktande.
Okej. Och då måste man ju ha en öppen dialog med sina adepter då, som tränare, gissar jag.
Ja, väldigt öppen dialog. Man behöver ju våga lära känna sina adepter, men också liksom ha en förståelse för hur betydelsefullt det här kan vara framöver. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror också att det är viktigt så här, signal man sänder ut om man är nu en tennisförening, tenniscenter. Att man då kanske, man kanske inte har jättemycket kvinnliga tränare på banan eller på golvet. Men då kanske man har andra typer av kvaliteter hos tränarna, och finns då inte den här kunskapen. Då tycker jag absolut att man måste hyra in eller liksom försöka utbilda sig inom det här. För att kunna tillgodose killar och tjejers olika behov i de här åldrarna.
Så du menar att man bör börja liksom på något sätt. Ja, det blir en form av periodisering av träningen då, redan från när kvinnor får sin mens då. Förstår du rätt då, eller?
Ja, du förstår mig rätt, eller delvis så här. Jag menar ju inte att man aktivt ska lägga en periodisering på årsbasis utifrån det här. Det menar jag inte i den tidiga åldern, men jag menar att man måste vara helt medveten om liksom vad som pågår eller som håller på att pågå i tjejers kroppar här, och kanske vara lite lyhörd för att vi tar exempel Kajsa här till exempel, om hon är 14 år, det kanske är så att jag ska med mens om några dagar, då kanske man måste ha som tränare redan pratat med henne, redan tidigare år, alltså så här, är din mens igång, hur mår du under den perioden, alltså bara lite enkla frågor så att man kan bygga en förståelse med Kajsa sen när hon blir 14-15 och det är dags att både öka träningsvolymen, öka fysiska träningsvolym, alltså fysträningen i sig, så att man liksom vågar hålla en sån tydlig dialog. Och sen likadant för killars skull i den här ganska känsliga perioden. Hur funkar det? Alltså, hur känner du kroppen? Det är många killar som jag har haft här nu då. Senast idag hade jag en tennisspelare här. Alltså, han har ju vuxit enormt mycket på längden senaste 1,5-2 åren. Och det i sig handlar ju också lite om så här, visst det är testosteron, men även så här, vad blir det för nya förutsättningar för honom på banan?
Ja, intressant alltså. Kaxton?
Nej, men jag har ju sagt det förut. Kunskap liksom är ju nyckeln. Vi pratar många gånger om att vi ska komma tillbaka och ledande nation och vi ska få fram tennisspelare. Men liksom bara genom att lyssna på Sandra så inser man ju att vi är ju ganska långt ifrån att det ska hända. Om inte vi börjar liksom skruva på alla de här bitarna för att på riktigt ge våra killar och tjejer möjligheten till att optimera deras potential. Annars så springer ju bara runt och skojar med varandra och säger vi kör på så gott. Liksom bli så bra som möjligt och så vidare. De vinner något litet här och något litet där. Och så tycker man att det är bra. Och så hänger vi med på juniorsidan och det är bra. Men inte 17 får vi några seniorer som lyckas. Nej, för då är de ju trasiga. Då har de ju gått sönder.
Ja, men så är det ju. Men ja, det är viktiga bitar helt klart. Tror du att många tränare har koll på det här, Kaxton, eller?
Nej.
Eller så här, jag kan ju bara gå till mig själv så här, jag har ju inte stenkoll på det här riktigt.
Nej, men om jag utmanar dig, Linus, för du jobbade ju länge med en kvinnlig spelare. Hur ofta tog du upp det och tänkte på att nej, men nu kanske jag måste ändra om här, eller hur ser? Nej, men bara var ärlig nu.
Ja, men jag kan vara ärlig så här. Jag hade det i åtanke. Jag visste att det påverkar och att det är en viktig faktor. Men jag kan inte säga att vi liksom anpassade träningen ut efter det. Jag visste om att det borde göras, men ja, vi gjorde det inte.
Och jag tror att så är det för de flesta manliga tennistränare. Det är klart som 17 vi vet att tjejer har mens. Alltså, det finns ju, jag tror inte någon skulle svara nej på den. De har koll på det. Men så frågar man sen följdfrågan, och vad gör du åt saken? Ja. Nej men hon får väl säga till om det skulle vara något. Återigen, hänger med? Vi skjuter över ansvaret på spelaren. Och när jag har grävt i det här, så är det väldigt många tjejer som säger så här: nej, men det är ingen idé att ta upp det med min tränare, för han fattar ju ingenting. Han har inte koll på det här. Så att det gör ju då att tjejerna säger inte som det är, för de upplever så här, det är ändå ingen idé. Tränaren har inte koll på de här grejerna.
Så
jag har ju själv fått en bakläxa och börjat lyfta upp det med mina kvinnliga idrottare som jag coachar, och sagt att jag vill att vi ska prata om de här sakerna, och sen då får vi liksom bara börja göra det och försöka gå in i appar och följa och så vidare. För jag själv behöver bli bättre på det här om jag ska hjälpa dem, framförallt att må bra i sin prestation, där jag jobbar mycket med det mentala.
Ja.
Så tänker jag också, Linus, herregud, du är ju ung. Du kan ju börja läsa på nu. Alltså det är bara att köra i sig, tänker jag säga. Nej men alltså, på riktigt. Vi lär oss ju hela tiden nya saker. Självklart. Och jag menar också så här att, alltså, jag är inte ett dugg förvånad att det är många män och manliga tränare som inte är inläst för det här. Jag skulle också vilja säga att det finns väldigt många kvinnliga tränare som inte alls har koll på de här bitarna. Helt klart. Men jag tänker också så här, när vi sått ett frö idag och sagt så här, okej. Vad är det som säger att du inte kan börja läsa in det? Och nu menar jag inte att jag ska grotta ner i statistik och göra det som jag har gjort de senaste 3 åren. Men alltså, ändå så här, vad är grunderna i det här? Vi pratar väldigt, väldigt enkla grejer som skulle kunna hjälpa dina kvinnliga och tjejtennisspelare i det här fallet. Så de skulle både känna sig mer bekväma med dig som tränare, men också känna ett ökat förtroende. Liksom. Ja, men du kommer inte Lina och spela, han har stenkoll. Och också respektera hur min egen kropp funkar.
Ja, just det. Ja, precis. Ska man anpassa tävlingsplaneringen, tycker du också, Sandra, utifrån det, eller? Eller upp till...
Nu är vi inne på halis, tänkte jag säga så här. Det är ett drömscenario, så, men så här, det tror jag inte är rimligt. Men däremot så tror jag att det är väldigt rimligt att man, om man har möjlighet, och nu pratar vi alltså ungdomstennisspelare, att kanske anpassa och i alla fall ställa frågan till de spelarna man har. Sen fattar jag självklart att liksom en SM-datum och så vidare, de är ju satta sedan långt tillbaka i tiden. För det kommer ju inte anpassas utifrån varenda tjejs menscykel, det förstår jag också. Men jag menar i det stora hela, att pratar man med sina spelare om det här, då kan man ju vara på tåget och vara lite mer förberedd. Alltså utan tvekan. Och kanske så här, okej, nu vet vi att du har SM eller vad det nu kan vara, ett slutspel eller en viktig rankingtävling. Och vet tränaren, du i det här fallet då, till exempel Linus, om du bara vet att det är någon av dina spelare, okej, ja, men har hon nämnt här för 2 dagar sedan att hon kanske har fått sin mens, så hon ska ändå vara på den här SM-turneringen eller vad det nu kan vara. Att du ändå har förståelse och lite så här, okej, hur känns det idag? Känns det okej, liksom? Finns det något mer som jag kan göra som tränare för att underlätta utifrån att vi ändå pratar fysisk prestation? Så tänker jag mer, liksom.
Det låter rimligt. Är det OS så är det OS, liksom. Det är så.
Ja, men vi har ett superhett mästerskap i Norden just nu. VM i handboll.
Ja,
för damer. Där Red Locker går in och ger alla spelare gratis mensskydd. Har de lagt ut på hotellrummet. Och det är också så här. Trodde man då att ingen tjej, kvinna skulle ha mens under det här mästerskapet? Ja, men det är klart det kommer finnas de som har det. Men har man överhuvudtaget pratat om det innan? Nej, det är en helt annan femma. Nej, det får ju spelaren sköta själv.
Ja, det är ett spännande ämne. Vi ska ta och avrunda där. Vi har nog kunnat prata väldigt mycket längre om det här också. Men vi ska avrunda det här samtalet med Sandra Kaxton. Men vi kommer ju att följa upp med en till gäst om lite liknande ämne, fast ändå en annan vinkel på det, eller hur?
Absolut, och det ska bli fantastiskt kul att få bjuda in Rasmus Svärd in i samtalet också.
Yes, men först Sandra, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med och dela med dig. Och vi får säkert anledning att återkomma fler gånger med frågor och funderingar.
Tack själv för att jag fick vara med idag. Jättekul.
Tack.
Tack så mycket House of Montin för att ni stöttar den här podden och att ni följer med in i den nya satsningen med baslinjen.com. Nu är det ny kod som gäller om ni vill ha 10% rabatt på hela Bontins sortiment. Det är baslinjen man fyller i då för 10% på hela sortimentet förutom Slingerbag eller redan nedsatta priser. Jag vill också hälsa välkommen till en ny partnerklubb, Djursholms tennisklubb. Stort tack för att ni är med i det här nätverket av klubbar som blir fler och fler som vill öka informationsspridningen och kunskapsdelningen inom svensk tennis. Tack så mycket för det.
Nu har vi Rasmus Svärd med oss också i den här poddserien. Jag tänkte börja med att Kaxton, du ska få börja med att berätta varför Rasmus Svärd är en så passande gäst till det här avsnittet och det ämnet vi pratar om idag.
Absolut Linus, supertaggad. Den här killen är en kille som jag har följt sedan juniortiden. Varit väldigt duktig tennisspelare, har gått på tennisgymnasium och med det sagt så har han haft bland de bästa förutsättningar som vi i alla fall kunnat ge våra juniortennisspelare när det kommer till både studier och tennis. Det blev inte tennisproffs utav honom, men han har ju blivit otroligt duktig i sitt liksom, yrke och företagande när det kommer just till skador, människokroppen. Han är en av, just nu anser jag, våra vassaste inom olika delar. Och därför vill jag ha med honom, för han har ju också tennisbakgrunden. Och med mina tuffa, obekväma frågor så har jag bjudit in Rasmus Svärd. Otroligt kul att ha med dig på tråden.
Jättekul att vara här och prata med er båda. Och för er som inte vet så är jag legitimerad sjukgymnast och jobbar då på min klinik. Jag har klinik i Göteborg och i Stockholm och runt i Sverige och har personer. Sen pandemin har mest varit Sverige, men jag har haft från hela världen, klienter runt hela världen och idrottsproffs och även vanliga människor med ryggont och annat. Så att det är lite min kort om min bakgrund just nu då.
Vad häftigt. Rasmus, vilka olika idrotter är det du liksom jobbar med idag mestadels?
Det har varit mycket friidrott de sista åren, men det är fotbollsspelare, det är tennisspelare, det är handboll. Alltså det är väl egentligen de mesta, alltså det är väldigt mycket olika idrotter. Jag har varit en del triatleter, jag har hjälpt Jonas Kolting en del så att det är många som följer honom som också kommit då. Så triatleter, kanske mer på motionärsnivå då i och för sig. Men jag har hjälpt folk som har OS, VM och EM och SM-medaljer på olika nivåer. Så att på både högsta nivå och även liksom vanliga dödliga utan medaljer, utan bara ont i kroppen så att säga. Så det är verkligen hela spannet. Yngsta är 4 år och äldsta är 94 år som jag har behandlat. Så att det är ju tusentals personer nu. Många tusentals personer, så att det börjar bli en del.
Ja, men det finns en tjej som du har lagt ut lite mycket alltså om och som har varit kul att följa, som är faktiskt en av våra absolut bästa friidrottare just nu i alla fall, som är superhet. Berätta lite kort om hur det samarbetet kom till och så.
Ja, men precis. Caddy Sagnia antar jag att du syftar till där. Och, ja. Jo, men jag hjälpte ju en hel del friidrottare och två hennes träningskompisar. En kille, han var jätteduktig såklart, men han hade aldrig vunnit SM-guld, så att då hjälpte jag honom och ganska kort därpå, något halvår år senare, så vann han sitt första SM-guld. Och då var jag faktiskt med honom på SM och det här är ju spännande hur jag jobbar. Jag jobbar inte bara med rea på kliniken, utan jag följer med ut i verkligheten och träffar personer, ja, inklusive tennisspelare liksom i hallen och där de faktiskt presterar. Så att mellan varje hopp i den finalen så behandlade jag honom då. Vilket vi var tvungna att kolla med tävlingen att det var okej, så det var några regler brutna och sådär. Och han slog faktiskt personbäst i princip varje hopp och sen vann sitt första SM-guld Och sen lite senare ytterligare när vi jobbade vidare så slog han ett 20 år gammalt svensk rekord i längdhopp då, som var hans grej. Så han pratade väldigt gott om mig, misstänker jag, så att Caddy hörde av sig och ville också ta hjälp. Och hon har ju en otrolig potential i sin kropp. Hon har ju ett ungdomsvärldsrekord.
Ja.
Och ja, fantastisk liksom, genetik och, för att prestera då. Men tyvärr fått mycket felhjälp skulle jag säga genom åren då. Utan att trampa för många på tårna i alla fall, så har hon inte fått de förutsättningarna. Så hon har varit mycket skadad då liksom, och var tvungen att lägga ner med tre steg som egentligen var hennes grej från början. Och sen hållit på med längdhopp då. Så sen jag hjälpte henne så har hon, jag hjälpte henne att ta hennes första EM-brons då, alltså seniormedalj. Och hon har slått personbästa. Så vi jobbade väldigt mycket upp där i den perioden. Och sen tyvärr då, som ibland händer, så är det ju så att man ska ju samarbeta inte bara med atleten utan med coacher och så. Så vi hade lite när vi inte samarbetade så mycket några år, då skadade hon sig faktiskt igen. Men sen höll hon av sig efter den skadan då. Så nu på slutet har jag hjälpt henne igen. Och sist jag hörde så var hon skadefri nu igen och kan köra på då. Så att, det har varit lite perioder, men det är jättekul att jobba med henne. Hon har grym potential, så jag hoppas kunna hjälpa henne ytterligare framåt här.
Spännande.
Ja, verkligen, verkligen. Om vi växlar över lite till tennis här nu då. Jag tänkte vi ska börja liksom med den breda och generella frågan. Vad är din bild, Rasmus, till varför svenska tennisspelare ofta blir skadade?
Ja, man får börja med att fråga sig liksom, hur uppstår en skada? Och då är det någon form av vävnad i kroppen som inte tål den belastningen den utsätts för då. I det här fallet kanske tennis då. Och då är det klart att den tålet har inte byggts upp på rätt sätt. Och så kort sagt kan man ju säga, eller min bild av det är att vi egentligen är för dåliga fysiskt. Om man ska vara krass då, så är vi för dåliga fysiskt. Det är liksom inte så mycket konstigare än så. Och sen upplever jag att det finns liksom ingen långsiktighet och röd tråd eller struktur i liksom hur vi bygger en fysik hos en tennisspelare. Det är mycket liksom, det blir lite små insatser här och där, och så kommer en skada, så fick man ont i axeln och så gör man lite gummiband som uppvärmning för träningen, och sen så går man ut och springer 2 mil som inte har något maxen att göra kanske. Alltså det finns liksom ingen röd struktur i det, tycker jag, så att i min upplevelse från liksom. Sen är det inte så lätt kanske för klubbtränaren att kunna allt, kunna fys och det och så, men ja. Så tennis är en otroligt krävande sport, ska vi komma ihåg också. Så alltså, tittar vi på elit, alltså proffsen, så har de ju team runt sig liksom. Det krävs explosivitet, styrka, smidighet, uthållighet. Och det är det som är häftigt med tennis, att det verkligen krävs allt liksom. Och det är klart, har man inte allt, alla de aspekter, så kommer ju någon vänna till slut och stryk. Och då uppstår ju skador. Så mycket konstigt så är det nog inte.
Nej, och det, du är så otroligt duktig och kunnig, så att man bara njuter när man får höra dig. Och det är så här att, alltså, de kommer in i sporten tennis, oavsett vilken ålder. Men någonstans så brukar vi säga då så här, om inte du kan röra dig till bollen så spelar det ingen roll vilken teknik du har. Det är vi, de flesta, överens om. Men hur mycket tid lägger vi då på att röra sig rätt till bollen? Liksom kontra hur mycket tid vi lägger på teknik, taktik eller vad det nu är för någonting. Jag tycker det är så, liksom, det är så fel balans där. Så att jag skulle vilja hävda liksom att vi, alltså tennisträningarna, vi skadar ju dem. Grejen är bara att vi gör det omedvetet. Och sen när skadan uppstår, då tittar vi på spelaren och bara, åh stackars, ja, du kanske ska vila och du kanske ska ta kontakt med Rasmus eller någon annan som kan hjälpa till. Och så gör de det, så kommer de tillbaka och så fortsätter vi. Vi har inte lärt oss någonting. Så blir de skadade igen. Så liksom, vi behöver tänka om. Och jag blir så trött på det här. Att, ja, men det håller på med många idrotter, det är bra. Nej, jag vill höra, vem är det som ska ta ansvaret för att bygga atleten för att sen få fram en duktig tennisspelare?
Ja, precis. Min spontana tanke där, om man, alltså, i den optimala världen så tänker jag ju att det finns tre stora personer, kan vi kalla det, som behöver ta ansvar. Den första personen är givetvis individen själv. Alltså tennisspelaren, att man utför sina uppgifter och sådär. Men då gäller det att man får rätt uppgifter eller rätt övningar eller upplägg. Och det är väl tränarens ansvar, tänker jag, att ge ett upplägg som fungerar. Och sen tänker jag, i någon form av idealvärld så skulle väl förbundets uppgift vara att se till att kvalitetssäkra och utbilda tränarna så att de vet vilket upplägg som faktiskt fungerar då, va? Och att man kan ha någon form av röd tråd genom en junior till senior väg då, va? För att jag har ju hjälpt många, alltså jag har ju hjälpt tennisspelare på Davis Cup-laget. Jag har tennisspelare på de här olika akademierna. Jag vet inte om det finns kvar kortekonomin, men Good to Great också. Och alla de här juniorlandslagsspelare, flera stycken, har gett, alla är ju liksom på för låg nivå från början. Så att det är svårt att rädda upp det liksom när någon är 15-16. Det är klart man kan rädda upp det på någon skadefri. Men det är liksom jobbet som borde ha gjorts fram till 16-17 års ålder är ju inte gjort liksom. Och jag har också haft exempel på spelare genom åren som, det var några år sedan jag jobbade med dem, men som så får jag dem skadefria så att de kan spela tennis i tävlingar. Och sen är de på kanske något landslagsläger eller något så här fysläger, jag vet inte exakt hur upplagt, men de är iväg i alla fall med förbundet. Och så kör förbundet skiten ur dem, vilket kanske då, jag tror att de tänker pedagogiskt att man ska förstå då att liksom du är för klen. Och det kan väl kanske på ett sätt hålla med om, men du kör skiten ur någon som inte har den fysiska förmågan, det vill säga kör jättetufft, ja då skadar de sig igen och så börjar liksom loopen om då va. Så att grunden saknas liksom, det finns inte den här grundstrukturen i min upplevelse. Sen har inte jag full insyn i exakt hur man gör på de här lägena, det vet ju inte jag. Men jag vet ju att spelare har kommit skadade, fått hjälp och sen har de varit på olika förbundsträningar och kommit tillbaka skadade igen så man får fixa till dem igen då. Så att det har ju hänt mig flera gånger med olika spelare.
Om jag bara får flika in innan Linus kanske hoppar in, så nämnde du 15-16-åringar, det är lite för sent. Och jag är väl inne på samma spår där, att det här är någonting som i min drömvärld så skulle vi börja redan vid, säg 7-8, där någonstans, att liksom verkligen bygga upp. För precis som du säger, när det är 15-16, det är en atlet redan. Det är en atlet. För vi börjar ju inte när de är 15-16 och jobbar med tennistekniken. Och nu ska du lära dig spela forehand och backhand. Och du kommer att lyckas sen vid 25-26-27. Det gör vi inte. Vi fattar att tåget har redan gått. Då är min fråga, varför fattar vi inte att samma sak när det kommer till den fysiska delen. Tåget har gått. Det kommer bli motionärspelare utav dig. Och det är inget fel med det. Men det här med att du ska vinna Grand Slam. Tyvärr, din kropp kommer ju inte hålla för den träningen som kommer krävas. För vad säger vi då? Jo, det blir tuffare och tuffare. Fysiken spelar en större roll. Ja, men vi har redan svarat på vår egen fråga. Det kommer inte att hända att du blir tennisproffs.
Jag tror liksom att Sverige är bra på att generera juniorer som ändå vinner hyfsat internationellt. Det brukar vara några i alla fall varje årsklass som liksom gör det. Men liksom, varför tar de inte steget sen då? Nu har inte jag varit den sista åren och följt liksom alla så. Men i alla fall när jag var med i tennisen så var det ju alltid någon skada eller fysik. Man orkar inte, man pallar inte eller man skadar sig eller så. Va? Så att det är inte brist på talang, det är inte brist på tennistradition. Sen kan man ju såklart göra tennisaspekterna bättre också, det tror jag. Men liksom, var brister det uppenbart liksom, som en grund? Alltså, utan den går det ju inte, hur bra tennisupplägg man än har. Har man inte grundfysiken så kan man inte, alltså tennisen är stenhård i dagen liksom. Det är liksom sådana otroliga krav de har på sig fysiskt liksom. Så har man inte den så spelar ingen roll hur bra man är som tennisspelare så att säga. Så tänker jag i alla fall spontant.
Läckert. Det verkar som att ni är hyfsat överens här, känns det som.
Jag tänker så här, överens. Vi ser bara svart på vitt alltså hur det ligger till. Och jag tycker att det är mer det vi behöver liksom för att kunna komma åt den här liksom utmaningen som vi har. För det är inte omöjligt, men det är en utmaning som vi har. Så måste vi prata om det precis som det är och börja göra någonting tidigare för att ge de här barnen, ungdomarna, en möjlighet att kunna uppnå sin fulla potential. För precis som Rasmus sa, ja men det är klart vi har några som vinner lite här och där. Och visst, de får lite klapp på axeln och de syns lite grann. Men vad händer sen? När de ska ta det här berömda steget, vilken idrott den är, från junior till senior, så tar de inte det. De klarar inte av det. Och då är frågan igen, varför sa inte någon till dem i tid? Nej, för då tyckte man, ja, men du vann den tävlingen och då kanske vunnit den ITF:en och du fick ju ändå spela Junior Grand Slam. Men vi vet ju att fysiken, du ligger efter. Så någon gång så kommer verkligheten, ja, i kapp.
Om vi pratar träning där liksom så här. Rasmus, vad är din bild av, borde man jobba, när man pratar om belastning och sådär, borde man jobba tydligare utifrån någon form av periodisering? Och när i så fall bör man börja med den biten?
Ja, alltså det är ju alltid, alltså, som jag pratade om första början, hur uppstår en skada? Jo, det är en vävnad som inte har den tålighet som krävs för den aktivitet man utsätter den för. Hur bygger man upp den då? Jo, alltså träning per definition är ju egentligen nedbrytande. Och sen är det ju sömn och vila som gör att man bygger upp sig. Så att det är ju en balans där såklart. Och ett sätt att skapa balans, jo, det är det man kallar periodisering såklart då. Sen har ju tennis en liten utmaning i att man har ju tävlingar året runt. Det gäller ju på proffsnivå också. De har ju stora utmaningar med det, med att lägga upp någon form av bra plan då. Men man kan ju, tänker jag då spontant, att man kan ju periodisera, det vill säga man kan toppa sig till de stora tävlingarna. I Sverige skulle det ju bara vara SM, Båstad och ja, de här stora tävlingarna liksom. Salk och så. Och så kan man väl vara lite nedtränad på någon lite mindre tävling. Det gör väl ingenting. Men då får man en, över året får man en periodisering då, så att man gör tydliga framsteg. Men också även djupare så, att ha en plan liksom. Alltså vid 10 års ålder ska jag klara detta. Vid 12 års ålder ska jag klara detta. Vid 14 års ålder ska jag klara detta. Så det blir någon form av progression. För kommer vi på vid 15 att vi inte har grundfysiken, så är det väldigt svårt då, att hinna rädda upp det så att säga. Sen för mig personligen då, för jag till exempel var väldigt flitig och relativt sett väldigt vältränad jämfört med många andra då i min ålder så, men jag fick ju inte riktigt hjälp ändå med rätt upplägg. Jag var relativt stark men väldigt orörlig och osmidig, och då skapar man kompensatoriska mönster, det vill säga att man rör sig på ett icke-optimalt sätt även om man har stora muskler då, så att säga. Så det är små aspekter i det, och därför måste man ju lägga en långsiktig plan för att få upp en helhet och kunna vara. Det är just det som är grejen med tennisspelare. De behöver ju både vara smidiga och starka, för att inte tala om uthålliga. Spela en match i 5 timmar liksom i varmt klimat, det är en otrolig uthållighet. Samtidigt måste du göra korta sprinter, du ska vara explosiv och snabb. Och så kanske du ska glida ut i en hörna och fånga upp en boll och vara smidig och rörlig. Så att det med tennis är ju en fysisk sport. Och ändå då, om vi tar liksom ett gäng 15-åriga tennisspelare och sätter dem bredvid ett hockeylag som är 15, om man generaliserar, så tror jag, utan att klart ha gjort detta experimentet då, så tror jag att hockeylaget generellt sett ser ut mer som atleter och tränade personer än de här tennisspelarna. Och nu menar jag inte att tennisspelare ska se ut som liksom supermuskelknutter, det måste de inte göra va, utan Djokovic är ju smidig och lite tunnare, Nadal är ju visserligen lite större då va, så att det är inte det, men man måste ju vara stark, man måste ha tålighet i vävnaderna, man måste klara av det stimuli man utsätts för, och den planen byggs ju liksom över 10 års tid. Man överskattar ofta vad man kan göra på 2-3 månader, men man underskattar vad man kan göra på 10 år. Då kan man ju bygga en enorm fysik med en plan, men jag tror att planen saknas, så det hade väl varit bäst om liksom det kunde komma från förbundshåll, så att tränare runt om i landet då kan liksom skapa någon form av plan, så att just den där talangen som har motivationen får rätt hjälp då. För det är det som är synd, om någon som har rätt talang och rätt inställning ändå inte får rätt hjälp. Så att när de är 15-16 så är det typ för sent då. Det är ju sorgligt liksom. Ja. Tänker jag.
Om jag utmanar dig Rasmus, du är inne lite grann på förbundet, och om vi tar förbundet och tränare, för vi säger så, vi har då den här killen och tjejen, jätteduktig, får vara med på ett förbundsläger eller regionsläger eller liksom vad som helst, där de liksom verkligen kör fys och de kör hårt och så vidare. Och så, nu är det så här, det är ibland som stör mig, det är återkopplingen. För det är ju så här, man märker ju direkt. Det är klart, när de får köra 2 pass plus tennis, eller två tennispass plus fys, så märker man ju så här att okej, här finns det att jobba med. Men vem är det då som återkopplar till hemmatränaren och säger att okej, nu behöver vi göra en långsiktig plan, minimum 3 år, gärna 5 år, men liksom, vi behöver göra någonting här, för att den är duktig nu 12, 13, 14, men när den är 19, då, om inte vi börjar göra den här långsiktiga planen, så kommer det inte hålla. Så liksom, vem ska ta den stafettpinnen? Vem är det som talar om det för tränaren? Eller liksom så. Att det blir av.
Nej, precis. Nej, men det är väl kärnan av problemet. Liksom. Så att, i den ideala världen så finns det ju ett bra samarbete mellan förbund, tränare och sen spelare. Och, ytterst, liksom. och det är väl det som saknas ganska mycket, känns det som. Men och det är olika organ såklart, det är ju nästan som politik, men det blir ju svårt när olika alla ska samarbeta, och det blir mycket, mycket snack och lite verkstad på något sätt va? Och sen ska alla kanske hålla sams då, så man vågar inte säga att den andra inte riktigt sköter sitt jobb kanske då. Ja, exakt. Så det blir ju en soppa av det, så jag kan inte påstå att jag har någon liksom superlösning på det, men jag tror, eller det är ju det som är en stor del av problemet, och sen är väl en stor del av problemet okunskap, alltså det är väl så att det är ju inte helt, alltså att lägga upp en bra plan kanske saknas lite kunskap helt enkelt. Och det, ibland blir det ekonomi också liksom så här. Det finns enstaka tennisklubbar som hyrt in mig en dag liksom och sådär. Det är ju ganska dyrt, jag tar egentligen minimum kanske 25 000 för en dag liksom, och det är inte många klubbar som har råd med det. Sen jag gillar ju tennis, så jag har flera gånger erbjuder mina tjänster gratis faktiskt till duktiga, jag ska inte nämna namn, men duktiga tennisspelare. Det ligger ju varmt i hjärtan liksom, men det är ju, jag tror att det kan saknas lite kunskap, så att man vill väl och så blir det lite allmänt. Det blir så allmänt, ja, ut och spring eller kör dina gummiband eller gör lite armhävningar. Ja, jag tror att det saknas en liksom uttänkt struktur som många andra idrotter kanske har, men som saknas i tennis-Sverige.
Jag vet inte om du har barn själv och det spelar ingen roll, men du är förälder, Rasmus, och vad skulle du göra? För jag tänker, det finns ju föräldrar som står och lyssnar på det här, eller sitter, eller vart de nu är, och lyssnar på det här och liksom så här, men shit, min unge verkar ju vara i en sån verksamhet, vad ska jag göra? För jag ser också problematiken i att många gånger så byter man klubbar, byter akademi, man hoppar hit och dit. Så man får inte riktigt det här långsiktiga. Men jag tror mycket också, det bygger ju på att det finns ju ingen röd tråd. Det finns ingen tydlig plan som gör att kanske föräldern känner sig, men här är jag trygg. För de vet vad de håller på med.
Ja, alltså jag skulle ju, bara som en kort sidsteg, alltså jag skulle ju gärna se att, jag är för de här åsikterna om att liksom, man kanske inte måste byta klubb, man kan träna hos olika klubbar för att få mer sparring och att man har mer samarbete mellan klubbarna i samma stad och så där, eller även olika städer liksom. Så att jag vet ju det där fenomenet att man gärna byter klubb och så, men det kanske var bättre om man på tävlingsnivå kunde låta alla spela med varandra och sådär. Men ja, vad gör man? Alltså jag tänker så här, tennis är ju en dyr sport, och man köper rack och man köper tennisskor och man kanske ha en privat timme i tennisteknik med någon tränare, och man satsar mycket på det för sitt barns skull och sådär. Men jag tror att man glömmer att man kanske också då så investerar någon timme i att någon, oavsett vem det är, liksom, som har lite mer kunskap kring hur man bygger fysik, faktiskt lägger upp en plan då. Liksom. Och det är väl bra att lägga upp en ettårsplan och sen en tvåårsplan och treårsplan och så. Så jag tror kanske som tennisförälder man... Det bästa är ju såklart om detta hade skötts i klubbarna och skötts via förbundet. Men man kanske inte kan vänta in det. Om man lyssnar på detta nu, kanske det kanske tar några år innan det funkar. Liksom. Och då kanske man åtminstone ska komma ihåg när man fördelar sina resurser på olika saker inom tennisvärlden. Det kan vara rätt viktigt, eller det är rätt viktigt att också komma ihåg fysbiten helt enkelt. Mm.
Jag tänkte, jag vill också komma in lite här på med Rasmus när vi har det här. Du har jobbat en del med fötterna också, sista året i alla fall, Rasmus. Går du att koppla det till tennisen på något sätt? Och vad kan tennisspelare tänka på när det gäller just hur man tar hand om fötterna?
Ja, nej, men alltså fötter är ju ett område som jag nördat ner mig på sista åren. Men det kanske syns mest sista året egentligen. Men ja. Det i sig är ju en helt bortglömd kroppsdel. Alltså man tänker ju rehab eller som vanliga människor. Om jag går till gymmet och tränar axlar och man tränar rygg och man tränar ben. Och sen, man har inte en fotdag liksom i sitt gymschema ofta då. Så att fötterna är ju, nej, precis. Så fötterna är ju oerhört bortglömda. Och det är ju så liksom att foten, det går ju på den. Det är fundamentet för balans liksom överlag. Och stabilitet och... Att kunna röra sig snabbt i sidled och bromsa, parera. Stortån till exempel är oerhört viktigt för kraftutveckling och för att få både framlår och sätesmuskler att koppla på ordentligt och generera kraft och sådär. Så att de är bortglömda och viktiga. Sen är ju jag har ju precis faktiskt bara för en vecka sedan hemkommit från Sri Lanka. Så jag har varit och gjort en studie på över 1000 personer just på fothälsa då, och jämfört människor som lever barfota med människor som lever i moderna trånga skor då, kan man säga. Och det är väldigt uppenbart när man är där och tittar på folk att en funktionell fot mår väldigt bra av att röra sig med utrymme och använda sina muskler i foten. Det är ju muskler i foten som överallt i kroppen, använder man inte dem så förtvinar de. Och tyvärr då i och för sig så är det inte bara liksom tennis, utan det är alla moderna skor trycker ihop tårna som blir överlappande och svaga då, va. Så att det som är synd med din fråga här är att det finns ingen enkel liksom, det är jättebra att träna foten, men det finns ingen enkel som, eftersom i princip alla tennisskor då är ganska smala i sin tåbox. Vi håller på att utveckla en multisportsko som går att spela tennis i, som kommer vara bredare över tåboxen. Då kan man få ut full potential i sina skor. Men det här är ju ett problem som det har ju även, det här problemet har ju proffsen också, så att vi kan ju inte skylla på just svensk tennis kring detta, men det är mer spännande ämne, spännande tema liksom, ja. Hur vi kan ha förbisett liksom hur viktigt detta är liksom. Men ett exempel som man kan ta på då, det finns säkert många tränare ute som när man instruerar utfallsteg så säger man till adepten att håll knät över foten så att inte knät faller in då, till exempel. Så att det så här, man blir lite kobent, till exempel utfallsteg kanske man försöker undvika då, till exempel. Och då är det är nästan alltid så att om man faller in med knät under knäböj eller under utfallsteg så är det en av två saker som är, egentligen är problemet. Och det ena är att stortån inte stöttar, det vill säga att man använder inte stortån och då faller knät in som ett resultat av det. Eller att man saknar inåtrotationsförmåga i höftleden. Och när man gör det då så måste man kompensera det för att generera kraft. Det vill säga man måste trycka ner kraft i marken och då blir det en inåtrotation som sker. Och kan man inte då inåtrotera så måste man istället skjuta in knät för att få ner kraft i marken. Då. Så om man gör knäböj så ser ni när man håller precis går förbi 90 grader och håller på liksom, nästan inte klara det. Så ser man om det är för tungt med andra ord så ser man alltid i princip att knäna åker ihop. Och då är det för att man saknar inåtrotation och då pressar man in knäna ihop för att kunna generera kraft ner i marken istället. Då. Så det är en kompensation. Och det är det här lite som är grejen vad jag menar också med struktur genom, liksom, genom ett tennisliv så att säga. Bygga upp en fysik, att det blir så mycket plåster och vi hittar inte grundorsaken. Liksom. Man kanske får en axelskada till exempel då, va? Och så får man göra gummibandsövningar. Men axelskadan det beror egentligen på att du är stel i bröstryggen och du kan inte vidga revbenen i andetaget. Så din andning är negativt påverkad, vilket dessutom påverkar din kondition och uthållighet på tennisbanan. Då. Och det ledde till ett axelbesvär och så försöker du reba det med rotatorkuffövningar när du egentligen är så långt ifrån grundorsaken du kan komma. Då, va? Och det, nu blir det ju på nördnivå då, så att det är sånt här jag jobbar med lite mer specifikt. Man jobbar individuellt med någon och verkligen hittar kärnan till problemet. Då. Och det kanske är svårt att göra på liksom bred bas då, utan det är väl mer om man verkligen satsar på sin tennis så man kan titta noggrannare på sånt. Men även på bred bas finns det otroligt mycket man kan göra med ett bättre upplägg överlag med kombination av rörlighet och styrka och sådär. Och träna barfota kan jag säga, om vi talar om återkoppla till foten. Alltså att stoppa in foten i en sko som är hög och stå på en balansboll till exempel. Då tränar du inte fotmusklerna alls, så du får egentligen bara träna olika kompensationer uppe i höftmuskeln. Så kör barfota. Så det kommer hjälpa dig även inuti en tennissko på en tennisbana. Så att det är inte så att det bara... Liksom, du måste inte spela tennis barfota.
Nej. Wow. Ja.
Jag har en fråga här också. Just när det kommer till tjejer kontra att träna killar. Tjejer då som har sin menscykel. Hur jobbar du och hur tänker du när det kommer till det? För det känns ju som att det här är ju någonting som vi inte har jobbat med och tänkt på. I alla fall inom tennisen.
Mm. Nej, men det gäller typ alla idrotter skulle jag säga. Att det är en fråga som man förbiser helt. Och det är faktiskt så att just med menstruationscykeln... Om man har en fungerande cykel så kan man ju beroende på när cykeln det är ha en otroligt mycket sämre prestation och en otroligt mycket bättre prestation. Då, va? Sen kan man ju ha obalans i cykeln så att det liksom blir lite virvare där. Men det kan vara svårt. Då. Men det, att det påverkar 100% och kanske ännu mer om du tänker att du är en uthållighetsidrottare eller om du är liksom något som verkligen, där tennis är ju ändå ett bollsinne och det är flera aspekter i det. Liksom. Men om du har en ren fysisk, liksom, springa 100 meter eller... Så är det ju extremt viktigt. Och det är ju viktigt absolut i tennisen också. Som vi sa så är ju tennisen oerhört uthållig sport. Liksom. Så att, jag ska inte säga att jag är expert på det. Så att, på det sättet så har väl inte jag hamnat riktigt lägen där man liksom anpassar efter det på det sättet. Men det är ju en oerhört viktig aspekt att ta hänsyn till. Så man då, killar är ju väldigt enkelt på det sättet. Överlag så är ju killar enklare. Liksom med allt från kostsömn och allt som är lite mer... komplext då, så tjejer har mycket mer saker att ta hänsyn till. Så det är mer komplext med tjejer. Sen generellt, jag gillar inte att generalisera så, men om man tänker strukturellt muskulärt så är tjejer oftare lite rörligare med lite mer kobenta till exempel och killar lite mer hjulbenta och lite stelare. Så att om man nu ska generalisera så kanske killar ska satsa lite mer på rörlighet och tjejer lite mer på styrka. Men jag tror att svenska tennisspelande killar är för svaga också, så lyssna halvt på det.
Ja, jag med. Ja, superintressant. Kaxton, har vi något mer vi vill fråga Rasmus när vi har honom här? Vad känner du?
Nej, jag är jättenöjd, glad, tacksam för att du kunde ställa upp. Och det jag tar med mig helt enkelt, det är ju att vi behöver planera den fysiska biten. Vi kommer inte undan. Vi kan inte liksom bländas utav de här fina slagen och alla fina pokaler och vinster. För någonstans så kommer verkligheten komma i fatt. Och då kommer det landa på fysiken. Och det kommer många gånger komma just när den här tjejen eller killen ska ta steget ifrån att vara lovande junior till att slå sig in på seniortouren.
Mm. Så är det väl. Rasmus, superkul att ha dig med igen. Kul att snacka och tack så mycket för att du tog din tid. Och vi får säkert anledning att återkomma framöver igen med olika diskussionsämnen, tänker jag mig.
Ja. Jättekul att ni bjuder in mig och kul att snacka med er båda. Vill man fråga mig något så finns jag ju kanske lättast på Instagram, Fysiorasmus med PH då, så PHYSIO Rasmus. Och jag har en hemsida då, www.posturalworkout.com. Och jag får väldigt många mejl, så om du inte får svar jättesnabbt, så om du mejlar mig så har jag inte missat det antagligen då. Jag har gått mer än 2 veckor så har jag missat det. Då får man skicka igen. Mejla eller skriv ett DM på Instagram om det är något ni undrar.
Absolut. Och skorna som du har varit med och tagit fram, var kan man läsa mer om dem?
De finns på, de heter Wide Footwear och det är för att de är breda då. Så Wide betyder ju bred på engelska, men vi stavar det WIDE, så Wide Footwear. Och det kommer i februari kommer en ny modell som är relevant nu i vintervärld. Vi har ju den som finns nu är mer en sommarsko kanske, så att men det kommer komma fler modeller, och som jag sa så en tennis eller en multisportsko ska jag kalla det egentligen, men man kan absolut spela tennis i den, är på gång. Och där finns det ett helt tema i sig, och där kan man ju gå in och följa med på Instagram också, får man se bilder på de här fantastiska fötterna jämfört med vår lite mer Hallux Valgus fötter här i väst. Så det är ju ett tema i sig. Ja, så det är också spännande.
Det återkommer vi till en annan gång nästa år, Rasmus. Kan vi prata mer om det. Tack så mycket för att du vill vara med. Och Caxton, vi stänger ju det här året nu och den här poddserien för den här gången. Och vi får väl passa på att tacka alla gästerna som har varit med i den här serien under året. Och det har varit kul att podda ihop med dig, Caxton. Och vi får se vilken form vi återkommer nästa år, helt enkelt.
Jajamän.
Tack så mycket alla vänner för i år. Jag är superglad att ni har följt med på den här resan med podden. Och jag hoppas ni fortsätter följa med på baslinjen.com, den nyöppnade stora webbsajten som tar ett helhetsgrepp på bevakningen och uppföljningen av svensk och även lite grann nordisk tennis. Baslinjen.com in där, samt följ baslinjen.com på Instagram så ni inte missar någonting. Riktigt kul att ha gjort den här serien ihop med Caxton, och stort tack till Sandra och Rasmus för att de vill vara med och dela med sig av sina erfarenheter. In och följ dem på sociala medier och titta mer vad de har för sig dagligen i sin strävan efter att hjälpa idrottare i landet. Vi hörs nästa år igen, men innan dess baslinjen.com för att ta del av ännu mer material om tennis. Jag vill också välkomna Lenhoff Tennis International, LTI, som en ny partner till podden och till hemsidan baslinjen.com. Lenhoff Tennis International är ett företag som hjälper och placerar tennisspelare på college-skolor i USA. LTI har 100% framgång sedan 2014 i att hjälpa skandinaviska spelare att få tennisstipendium på amerikanska universitet. LTI är ett litet företag med stort fokus på kvalitet, service och att ge varje enskild klient största uppmärksamheten. Målgruppen är just tennisspelare och marknaden man vänder sig till är spelare från Skandinavien. Är du nyfiken på att ta reda på ifall college-tennis är rätt för dig eller för ditt barn eller ungdom, besök LTIs hemsida för mer information. lenhofftennisinternational.com eller på Instagram lenhoff.tennis.international. Stort tack! LTI.